Men både julspel med julklappsinslagning och, eller tävling med julklappsinslagning och julspel får gestalta något av det som den här söndagen ändå handlar om och vad som evangelietexterna och kyrkans historia lyfter upp just fjärde söndagen i advent. För det handlar om Jungfru Maria, Jesu mor, vad hon fick förkroppsliga i sitt liv, vad som kan vara värt för oss att se, detta skedde då, det här kan vi ta till oss av än idag och det är relevant också för oss. I vår tradition, ärligt talat, vi sätter upp ganska få Maria-bilder. En vän som jobbar på EFS rikskansli som har bakgrund i en annan, i andra kyrkliga sammanhang, han suckar lite grann över EFS då och då och tycker att ja, men i ett normalt EFS-bönhus på ena väggen hänger en bild på Rosenius och på andra väggen mitt emot hänger en bild på Luther och framme så finns Thorvaldsens Jesus i gips. Ungefär så. Nu har vi ingen bild på Luther eller Rosenius just här, men jag tror att man behöver inte leta speciellt långt i detta hus för att hitta att det är så. Bilder på Maria, det är lite ont om det. Jag kan tänka mig att det kanske finns någon Maria-bild bland träfigurerna där bak. Jag har inte kollat ordentligt. Men då är hon tryckt förvarad bakom lås och bom. Det är ju ett låst skåp. Och det ser ju ut så här i svensk kyrklighet och i frikyrkligheten absolut, men även i stora delar av svenska kyrkan, att Maria som figur är någonting som har, ja, verkar ha förorsakat en smärre panik eller så, med tanke på hur få bilder som är gjorda mellan år 1500 och i princip 1980 föreställande Jesu mor, om det inte är precis att man vill ha en bild av Jesus hängande vid korset eller motsvarande. Och jag tycker det här är lite knepigt, för trots allt, Maria är ju en trosförebild. Hon är en hjälte som vi kan inspireras av. Med sin tro, med sin överlåtelse och med sin tillit. Och också med den smärta som hennes liv trots allt får innehålla när hennes son blir uppspikad på ett kors, lagom kul. För när vi tittar i Bibeln på trosförebilder så finns det några som vi brukar lyfta fram. Man kanske slänger fram Elia eller Mose från Gamla testamentet. Eller så tar man Petrus, Jakob, Johannes och så Paulus då från Nya testamentet. Det är troshjältarna, de stora, de som sticker ut. Vi kollar gärna Hebreerbrevets 11:e kapitel och de behöver jag läsa innantill, för listan där på troshjältar är ju ganska lång. Abel, Henok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simon, Jefta, David, Samuel och profeterna, alltså 15 namn plus en hög med profeter dessutom. En lång lista. Och om de här sägs det, vi kan se i Hebreerbrevets 11:e kapitel vers 33, att de genom sin tro kunde besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De här troshjältarna som Hebreerbrevet 11 nämner från Gamla testamentet, män och kvinnor, de är förebilder för oss och har varit det för hela kyrkans historia. Och även om det inte finns några nytestamentliga gestalter i deras krets som beskrivs i Hebreerbrevet 11, så nog passar Maria in bland dem. Hon fick ju faktiskt ytterligt konkret bidra till uppfyllandet av Guds stora löften. Vi vet ju lite till mans, tror jag, att vår Maria-blindhet handlar inte om hennes kvalifikationer eller att hon finns med i Bibeln, vilket hon ju gör, eller hennes tro och överlåtelse. Jag tror ju personligen att det handlar om den fullständigt neurotiska skräck vi har haft i Sverige i 400 år för den romersk-katolska kyrkan, vilket går igen allt ifrån 1600-talets krig, när det fanns ett rejält politiskt hot, absolut. Vi har det i, om man läser Fältskärns berättelser, 1800-talet, så den stora skurken är ju jesuiterna, till en politiker från detta län som 1994 inför omröstningen om svenskt medlemskap i EG sa: om vi går med i EG så kommer påven att avgöra svensk inrikespolitik för all framtid. Ungefär så. Tyvärr, Margareta Winberg, du fick inte rätt på den punkten. Det hade varit fantastiskt roligt i så fall på många sätt. Hon hade fel. Men det finns ändå som en, någon slags nationell tråd att vi har en neurotisk skräck för allting som har med romersk-katolska kyrkan att göra i vårt land. Det är bara att kolla på Dagens Nyheters kultursidor vilken dag som helst och ni kommer se att om jag inte överdriver så har jag i alla fall absolut rätt. Detta är en folkneuros som Sverige drabbats av. Och det gör att eftersom då vi blir både på politiska, historiska och också på teologiska grunder så blir Maria någonting som vi lätt skivar bort just med neurosen i åtanke. Och det tycker jag är dumt. För utan att per automatik falla inför Petri stol och konvertera så kan jag tycka att vi behöver se Maria som en troshjälte. Vi behöver låta oss inspireras av henne. För annars missar vi en massa bra och det är ingen höjdare. Hon är en spännande figur att inspireras av. Och jag tycker just kallelsescenen här när ängeln kommer till henne säger som änglar alltid gör: var inte rädd. Det första änglar får lära sig innan de skickas på tjänst. Så det är, vi kan inspireras av hennes överlåtelse och också det, för det är klart ganska lätt att inse att det här kommer ju få konsekvenser. Det kommer ju kosta på. Bära ett barn, ogift, inte ha inte ens ha någon trovärdig att skylla på, som hon skulle kunna hävda att ja, men det är han som är far till barnet. Då skulle hon göra att säga ja, det är Gud som är det. Lite svårt. Och vi vet ju att Josef behövde en ängels, både en ängels tålamod, vilket han kanske hade, men också en ängels övertalning eller ledning för att förstå att detta barn är givet från Gud. Maria är, precis som hjältarna från Hebreerbrevet 11, precis som Luther och Rosenius, kanske större än dem, eller till och med större än dem, är hon en trosförebild, någon vi kan ta fasta på och någon som kan få inspirera oss idag. För om man ser på Marias liv så finns det ett par saker som så tydligt finns där och som jag också tänker att det är något som vi behöver, kyrkan i stort och vi som lever här idag. Hon bejakar ju Guds kallelse. Det är en sån här första grej. Den allmänna kallelsen till alla människor är det som Jesus säger: kom, följ mig. Och eftersom Jesus inte var född då så blir det ju rimligt att det är Guds kallelse till henne som blir hennes bejakande den allmänna kallelsen. Kom, du tillhör, tro, följ. Den gemensamma kallelsen för alla människor är att tro på Gud och att leva tillsammans med honom. Och den har Maria bejakat. Annars hade ängeln knappast kallat henne för Herrens tjänarinna. Men vi har också den särskilda kallelsen, den som är specifik för dig. Den som är specifik för dig, den som är specifik för dig, den som är specifik för mig och så vidare. Den kallelse som är vår och som bara du kan göra din kallelse. Bara jag kan uppfylla den kallelse som är min. Maria sa ja till sin särskilda kallelse som blev given på ett väldigt speciellt sätt. Gud la ju sig själv bokstavligt talat inte i hennes händer, men väl i hennes livmoder. Det var hennes särskilda kallelse. Och hon bejakade den och fullföljde den hela vägen till korset och bortom det. För om vi bejakat kallelsen att tro på Gud, den allmänna kallelsen, då får vi också söka Gud och fråga och försöka leva i: vad är vår särskilda kallelse? Vare sig det handlar om träning av missionärer för tjänst, korttid eller långtid. Om det handlar om att fostra upp ett antal illbattingar till barn. Eller att det handlar om att se sin nästa på ett särskilt sätt. Eller många av dessa i kombination. Om Gud ger oss en kallelse så ger han oss också kraft och hjälp att fullfölja den. Det kan vi lita på. Och vi vet att Maria fick uppleva det rent konkret, att det hon behövde, det fick hon när ängeln, till exempel när ängeln kom till Josef och sa: håll fast vid henne. Hon har inte varit otrogen. Det här barnet är speciellt. Gud vill inte bara ge oss kallelse, ge oss utmaningar, ge oss uppgifter. Han vill också hjälpa oss att leva i de utmaningarna och uppgifterna. Vare sig vi 5, 15, 28 eller 90 plus. De utmaningar vi har fått är sådana han vill hjälpa oss att hantera och klara av. Och när vi säger ja till den här kallelsen, både den allmänna och den särskilda kallelsen att leva tillsammans med Gud, så har vi också möjlighet att med Maria säga ja till kallelsen till gemenskap med de heliga. Vi kan se i Apostlagärningarna i det första kapitlet, 14 versen, att Maria var en av dem som möttes i Jerusalem efter Jesu himmelsfärd. Det finns kyrkliga traditioner som inte finns i Bibeln men som är rätt tidiga och som fornkyrkan bejakar, att Maria hade fram till sin död, där tvistade man lite grann om hon hade dött ganska kort efter Jesu himmelsfärd eller ett tiotal år efteråt, men att under den tiden hon hade kvar av sitt liv så levde hon tillsammans med apostlarna och hade en tjänst i bön och ett ansvar fram till sin död. Hon tillhörde gemenskapen, och att vi får följa henne i det fotspåret, finnas med i en gemenskap av kristna och veta att är vi kallade att höra samman med Gud, så är vi också kallade att höra samman med andra människor. Och församlingen är tänkt att vara en sån plats där gemenskap kan få levas med Gud, med varandra och med andra. I vårt land, som är ett extremistland på många sätt, så är vi, ligger på världens högsta eller näst högsta, lite beroende på hur man räknar, antal ensamhushåll. Stockholm ligger på 50% plus ensamhushåll, Stockholms kommun. Det finns ingen annan storstad näst Köpenhamn i världen som är i närheten av de siffrorna. Vi är ett, svenskar som folk är mycket ensamma. Och behovet av gemenskap handlar både om behovet av att tillsammans få tillbe, tillsammans få växa i tro. Men i vår tid så blir det ännu viktigare också det att ha en gemenskap för att överhuvudtaget kunna fungera som social varelse. Och församlingen har en plats att fylla. Och vi alla har en plats att fylla. Och vi får vara till nytta för varandra. Och det tycker jag är fantastiskt bra. För livet i församlingen och gemenskapen, det är en självklarhet för den som likt Maria är en Jesu lärjunge. Och om vi säger ja till ett sånt liv, ett liv där vi bejakar Guds kallelse och där vi lever i gemenskap, så får ju det till följd att vi lever ett liv där lovsång, tillbedjan och glädjen över vad vi har, vad Gud har gett oss, blir ganska självklara saker. Marias lovsång, det som kallas Magnificat på latin i Lukas evangeliets början, är ju ett typexempel på prisandet över Gud. Jag ska läsa en liten bit från det. Från vers 46, kapitel 1. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Vi kan också se det i de andra texterna som vi fick höra, som Klara läste från Sefania. När Sefania profeterar och uttrycker lovsångens ord, att jubla dotter Sion, ropa ut din glädje Israel. Gläd dig dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Och genom den son som Maria fick bära fram, så har ju denna profetia gått i uppfyllelse, att domen är upphävd. Satans hot är undanröjt. Det är på sin höjd besvärande och irriterande, det som världen, djävulen och vårt eget kött, som man har sagt, kan göra oss. Men det kommer inte att få oss på fall, därför att det Jesus har gjort är större och mäktigare. Och precis den glädjen kan vi också se hos Paulus i Filipperbrevet 4, där han säger att gläd er alltid i Herren. Därför att vi har någonting att vara glada för. Det är inte sådär, ja, vi kan vara glada att vi ses. Vi kan vara glada åt att få sjunga schyssta sånger till bra musik. Men framförallt, vi kan glädjas därför att Gud har gett oss något, eller snarare någon, som gör att det är värt att glädjas. Det är värt att vara glad. Vi har täckning för det. Det är inte tomma checkar vi kastar omkring oss utan täckning på kontot. Utan det är checkhäftet som Gud har gett oss, med överskriften "Var glada", Det är ett konto som har täckning varje dag. Och här någonstans landar det i vad är hur vi kan följa Maria och följa och leva ett liv där vårt lärjungaskap får inspireras av vad hon gjorde. Hon som inte var i stort äldre än vad ni är. Ni tjejer som har spelat drama och allt möjligt för oss. Därför att hon och i hennes efterföljd så får vi säga ja till Guds kallelse. Vi får säga ja till livet i gemenskap. Och vi får säga ja till ett liv där tillbedjan och lovsång och glädje får prägla oss och det som finns inom oss. Och allt detta får vi göra så att Jesus Kristus blir känd, blir sedd, blir trodd, blir lydd och blir älskad av oss som sitter här. Av människor som delar tron men som saknar gemenskap i vår stad. Och av människor som ännu inte lär känna den son som Maria fick bära fram. Nu får vi tillsammans med apostlarna som gått före, med alla helgon och kristna som gått före och med alla de trossyskon som vi har i hela vår värld idag, så får vi stämma in i den bekännelse som är vår kyrkas genom alla tider. Vi får tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Nu får vi tillsammans, på samma sätt som den här tävlingen förut illustrerade behovet av samarbete, att man kan inte klara sig med bara en höger eller vänster tass, utan vi får hjälpas åt. Och ett konkret sätt vi kan få hjälpas åt är att ta upp kollekt till det arbete som bedrivs här i kyrkan. Och vi får göra det medan vi sjunger psalm 37.